idisslare besitter den fantastiska förmågan att kunna omvandla gräs som vi människor inte kan konsumera direkt till mjölk och kött. Och dessutom kan betande idisslare bidra till bevarande av artrika naturbetesmarker och bidra till att hålla landskap öppna. Samtidigt bildas metan i samband med idisslarnas fodersmältning. Metan är en stark växthusgas och metan från djurens matsmältning står för ungefär 36% av jordbrukets utsläpp av växthusgaser i Sverige. Och om vi pratar klimatavtryck står metan för ungefär halva klimatavtrycket både för kött och mjölk. Det har därför länge forskats på hur metan från kor kan minska. Ett nytt fodertillskott som omtalats mycket på senare tid är den tropiska rödalgen Asparagopsis taxiformis. Denna alg har i olika studier visat sig kunna minska metanproduktionen med omkring 30-90% beroende på djurslag. En otrolig potential alltså att både minska våra nationella metanutsläpp och minska klimatavtrycket från mjölk och nötkött. Men hur ser den praktiska tillämpningen ut när vi går från forskning till verklighet? Är det en storskalig och hållbar lösning? Och finns det bieffekter för djur och människor vid utfodring med detta fodertillskott? Ja, frågorna är många och för att reda ut dem har vi i dagens avsnitt tagit hjälp av forskare, lantbrukare och företaget Volta Greentech, som alla har erfarenhet av att arbeta med denna rödalg. Och först ska vi intervjua Fredrik, en av grundarna till företaget Volta Greentech, som bedriver algodling i Lysekil och som i dagsläget används som fodertillskott till djur för köttuppfödning.
Jag heter Fredrik Åkerman och jag har varit med och grundat företaget Volta Greentech. Och vi jobbar på att hitta sätt att minska metanutsläppen från kor. Och jag har inte jobbat så mycket med sånt här innan, men jag startade Volta när jag var 21. Så jag pluggade på Chalmers, elektroteknik. Sen läste jag en forskningsartikel på internet som hade publicerats från Australien. Där några forskare upptäckte att om man matar den här specifika algen till kor så ser man en otrolig effekt på utsläppsminskning. Och så träffade jag Andilo och så startade vi företaget tillsammans.
Men hur kom det sig att ni valde att satsa på en algfabrik just här i Lysekil?
I början så började vi odla algerna i Stockholm. Så då hade vi en källarlokal på Kungsholmen i centrala Stockholm. Och det var lite svårt för vi behövde havsvatten. Alltså riktigt havsvatten, saltvatten. Så då åkte vi fram och tillbaka med bilen och hämtade vatten från västkusten. Men sen lärde vi känna några forskare på Kristineberg som är ett forskningscenter här i Lysekil. Och då tipsade de oss om att det fanns en ledig lokal som hade redan färdig havsledning och allt som behövdes för att börja odla. Så då flyttade vi in där för lite drygt 3 år sedan och nu byggt en första pilotanläggning.
Ja, vi har ju fått kika lite på hur det ser ut här idag och hur ser ni framför er att det här kan skalas upp?
Det sättet som vi odlar är att vi har stora bassänger på land. Så vi pumpar in havsvatten från havet. Och så går det igenom massa olika filter och så går det in i våra stora bassänger. Och det är där som algerna växer. Och så gör vi det nu i växthus och utomhus och inomhus. Så vi testar väldigt olika många olika system. Och uppskalningen nu är att vi försöker hitta ett sätt att validera att ekonomin går ihop. Så det har gått in mycket forskning in i att hitta rätt förhållanden för hur vi ska få algerna växa så snabbt som möjligt. Så nu nästa steg är att bygga en första kommersiell större anläggning.
Finns det några miljömässiga risker eller hinder som ni ser med den här typen av produktion?
Algproduktion generellt har fördelen av att vi använder havsvatten. Vi använder inte färskvatten. Så det gör att vi har väldigt låg färskvattenförbrukning. Men vi har gjort en livscykelanalys tillsammans med IVL på vår produktion. Och det vi har sett som drar mest utsläpp i vår egen produktion, det är ifall vi behöver skeppa salt för att höja salthalten i vattnet. Så vi har sett till exempel att vi har variationer i salthalten i vattnet när det kommer in. Och då har vi använt salt för att höja salthalten. Men det kan man förhindra genom att placera havsledningen djupare i havet. Och sen har vi såklart den stora energiförbrukningen. Och det har vi för att vi behöver värma upp bassängerna till rätt temperatur. Så det är väldigt viktigt att placera de här stora anläggningarna närheten till en restvärmekälla.
Kan man tänka sig att det blir liksom påverkan på miljön också om det blir mer storskaligt?
Det kommer ju ta upp, alltså det finns 1,5 miljarder kor på planeten så vi måste ju odla otroligt mycket alger om vi ska nå ut stort. Och det gör att det kommer ta upp yta att odla de algerna. Det är ju bara ett tillskott. Det är 0,5-0,6% av totala fodret. Men trots det så behövs det ungefär 10 miljoner ton alger per år för att kunna mata alla kor på planeten. Och det gör att även om vi har ganska hög produktivitet per hektar eller per kvadratmeter så tar det upp yta. Så det gör att vi måste tänka ganska smart när vi ska placera de här anläggningarna så vi inte tar upp jordbruksbar mark till exempel.
Vad har ni märkt att ni har fått för effekt på metanemissionerna?
Så det som är ganska unikt med metanutsläppen är att de är ju mätbara. Det finns sätt att mäta med sensorer hur mycket metan som faktiskt släpps ut. Så det gör att vi har väldigt bra koll på baslinjen, alltså hur mycket släpper de ut innan vi börjar mata algerna. Och sen hur mycket släpps ut efter vi har börjat implementera algerna. Och det har gjort att vi har liksom på ett väldigt verifierbart sätt nu sett att vi minskar 70-90% av metanet per dag som vi matar alger. Det är inte 70-90% av hela djuret, för vi matar ju under en period, inte under hela livet just nu. Men vårt mål är att egentligen eliminera alla metanutsläpp från nötköttet. Men för att kunna nå dit så behöver vi hitta sätt att sänka kostnaden på algen. Det blir helt enkelt för dyrt att mata algerna varje dag under hela djurets liv.
Okej, ni har testat att utfodra på några gårdar. Vad har reflektionerna varit från lantbrukarna?
Arbetet på gården att minska de här metanutsläppen genom att blanda in ett foder är vanligtvis liten. Så lantbrukarna får liksom en leverans av de här röda algerna och så blandar de in det med sin fodervagn. Det som har varit mycket arbete med de här piloterna har varit att vi har, eftersom vi har förhållandevis liten mängd alg som vi kan förse, så har vi behövt separera djur på gården. Så vi har liksom haft ett stall med 10-20 djur. Men om gården har 400-500 djur, då blir det ju ganska mycket arbete med att hålla dem separat och utfodra dem separat. Men långsiktigt när man matar algerna till hela gården så blir det väldigt lite arbete att bara blanda in det här som ett tillskott i fodret.
Det finns en produkt på marknaden nu. Hur har den tagits emot av konsumenterna?
Om man går in i en butik idag eller går på en restaurang, nötkött i tacos eller vad man ska laga, så finns det inte så många val om man vill handla nötkött som har lägre klimatpåverkan, där man har tydligt och på ett verifierbart sätt minskat utsläppen. Så det vi har tagit fram nu är ett varumärke som vi kallar för LOME, som står för low methane, alltså låg metan. Och det varumärket använder vi som liksom en kommunikationsbärare för det vi gör. Så under förra sommaren så såldes LOME nötkött i Coop för första gången. Och nu såldes det för 2 veckor sedan i Hemköp och båda gångerna i Stockholm. Så vår plan framåt nu är att vi ska fortsätta jobba med fler gårdar och producera mer lomekött. Och det gör vi tillsammans med ett köttföretag som heter Protos på Gotland. Och sen blir det då frågan om pris. Alltså vad är konsumenten vill att betala mer för produkter som har lägre klimatpåverkan? Det är ju, för i slutändan, vi kommer ju aldrig kunna producera alger och ingen lantbrukare kommer vilja använda de här algerna om man inte får ett ekonomiskt incitament av det. Så det vi gör nu med LOME är att vi har ett prispåslag, vi har ett premium mot konsumenten som ligger mellan 5-15%. Och den då prishöjningen finansierar att vi kan implementera algerna på gården. Men vi har sett att runt 5-15% är en stor del av konsumenterna som är villiga att betala det för att välja ett nötkött som är lite bättre för klimatet.
Vad ser ni krävs för att man ska få till en storskalig produktion? Vi pratade lite om det inledningsvis. Det finns ju ganska många kor och än så länge ganska lite rödalger då som man kan utfodra med.
Rent algtekniskt så har vi nu sett att vi kan producera algerna storskaligt till liksom en pris som kommer att vara kommersiellt. Det viktiga nu är att hitta en kommersiell modell för lantbrukarna att börja använda tillskottet för att minska metan. För i slutändan så måste någon betala för utsläppsminskningen. I Europa så är det bara 2% av utsläppen inom jordbruket som har minskat sedan 2005. Och klimatmålet är 30-40% minskning inom jordbruket till 2030. Nu har vi en lösning för att minska en stor del av utsläppen. Och vi måste ta ut ett premium från en konsument för att finansiera det. Men det kommer inte vara det som gör att vi kan mata alla kor på planeten, utan det kommer funka för liksom ett segment.
Mm.
Men sen behövs det en jättepolitisk push för att stötta lantbrukarna att implementera lösningar. Så det behövs mycket liksom arbete kring hur man ska dela ut bidrag till lantbrukare som på ett mätbart sätt minskar utsläpp.
Nej, men tack så jättemycket. Det var jättespännande att få ta del av vad ni gör här på Volta i Lysekil.
Eftersom utfodring med rödalg är ett relativt nytt fenomen ville vi passa på att prata med två forskare på ämnet som bland annat arbetar just med att studera effekter av utfodring med rödalg, framförallt med fokus på mjölkkor. Näst på tur står därmed forskarna Rebecca och Sofie som delar med sig av sina lärdomar från forskningen och berättar mer om vad vi vet och vad vi inte vet om detta fodertillskott i dagsläget.
Och vi börjar med att låta Sofie Christian presentera sig själv först.
Jag jobbar nu som professor på Högskolan i Inlandet i Norge. Och jag är professor i jordbruksfag och jag har arbetat en del tillsammans med Rebecca här. Där vi har tittat på metaninhibering från idisslare, främst mjölkkor då, med hjälp av rödalgen Asparagopsis taxiformis.
Precis, och jag heter Rebecca Danielsson och jag jobbar som forskare vid Sveriges lantbruksuniversitet och fokus inom idisslar nutrition. Och jag har jobbat en hel del med metan från mjölkkor och tillsammans med Sofie.
Ja, men jättekul att få ha er med i podden. Det första som jag funderar kring är rödalg som fodertillskott har ju en metanreducerande effekt. Och hur fungerar det egentligen i bommen? Vad är det som händer?
Ja, det är ju, de här algerna innehåller ju ett ämne som heter bromoform. Och det är ett ämne som kan blockera själva metanbildningen hos de metanbildande mikroorganismerna. Så det binder till ett enzym och gör att metan inte kan bildas i sista steget. Så att det blockerar själva metanbildningsprocessen.
Och vad har man uppmätt för effekt på metanutsläppen av den här typen av tillsatser?
Det har ju gett ganska stora skillnader i effekt och man har väl sett rapporterat vetenskapligt allt ifrån 30% till 95% är det väl på olika djurslag och över det hela försök då. Det har olika saker har väl varit med och påverka liksom hur kraftig reduktionen har blivit. Dels verkar det, vad vi har sett i våra försök, att olika kor responderar lite olika. Sen så kan ju också rödalgen förändras under tid. Och det har den väl gjort i försök i USA. Man har sett en avtagande inhibering och då sagt att bromoformkoncentrationen har minskat.
Finns det några kända bieffekter eller risker som man känner till när man utfodrar med den här typen av fodertillskott?
Dels så innehåller de här algerna bromoform som vi nämnde tidigare. Och bromoform i sig i höga koncentrationer kan ju ha negativ påverkan på hälsa. Man har sett i en del studier att det kan ha viss cancerogen effekt. Och sen innehåller ju algerna, framförallt de som man skördar i havet då, väldigt höga halter av jod. Och jod blir den första begränsande faktorn i utfodringen till djuren för att man ska hålla sig inom rätt nivå. Och sen det man gör mycket forskning på, det är ju att titta då på vad får vi ut i mjölken. Innehåller den någon bromoform till exempel? Vi i vårt försök vill också titta på vad som kommer ut i träck och urin. För det man inte riktigt vet med bromoform är vart den faktiskt tar vägen. För vi ser inte så mycket i mjölken. Vi kan se att vi har lite högre hos korna som har fått alger jämfört med de som inte har fått det. Men det tar vägen någonstans mer. Och där är liksom forskningen idag mycket för att försöka förstå vad som händer med bromoformet. Och sen är det då joden som sagt som är hög. Och där har begränsningen satt på mjölk till barn under 2 år. Att det ska ligga på tillräckligt låg nivå så att de kan dricka mjölken. Och sen är det ju risker då kring som sagt som man måste titta mer på. Hanteringen ute på gårdar, det dammar en hel del. Hur ska man hantera det när man blandar in i fodret? Och Det får ju, måste ju vara riskfritt för lantbrukaren och man måste ha en hanteringsprocess som fungerar bra i utfodringen till djuren då.
Det Rebecka gjorde i sitt långtidsförsök som var lite intressant, det var att anpassa sig utifrån de gränsvärdena som finns i EU för vad mjölkkorna får äta med tanke på då jodinnehåll. För de kan ju också påverkas av en förhöjd jodhalt.
Den låga nivån där vi anpassade till ligga på gränsvärdet, där hade vi ju i princip inga reduktioner i metan. Men som sagt, det som Sofie nämnde det här med de odlade algerna, att det är någonting de har jobbat med där. För det är något man kan påverka i miljön som de odlas i, hur mycket jod som tas upp.
Och nu har vi pratat mest om mjölk och risk för att de här ämnena förs över till mjölken då. Hur ser det ut på köttsidan? Där har man kanske inte samma gränsvärde till exempel för jod.
Men det finns ju några studier som har tittat på kött just, och där har man inte hittat någon bromoform i köttet. Och sen är det som du var inne på, att det här med att man får ju utfodra lite högre nivå utav med jod till djur för köttproduktion då, för att man inte har den här samma, det är inte samma linjära övergång som det är till mjölken.
Jag tycker också det är väldigt intressant, för ni lyfter ju det här med arbetsmiljö egentligen, med att lantbruken ska hantera de här preparaten.
Det behöver vi liksom ta reda på mer. För i vilken form ska det hanteras? För det beror ju på hur man får algerna levererade också. Så som vi har i våra försök, så fick vi dem ju, de är skördade, de är torkade, de är frystorkade. Och sen är det ju inte gjort någonting mer, och då får vi ju själva mala algerna. Och det är ju jättedammigt. Men får man malda alger serverat till gården, så är det fortfarande en hantering av att det är väldigt dammigt. Där skulle man ju behöva göra analyser också på. Ja, det första som jag ser är att man skulle helt behöva hitta någonting så att man minskar damm. Att det inte blir den här dammiga miljön. Och sen behöver man ju analysera luften kring hanteringen, och även om man får och händer och sånt, för att utesluta att det är några risker.
Ser ni det som att det finns ett potential för storskalig användning av rödalger för metanreduktion?
Frågan är lite svår just för att i och med att vi pratar om en landbaserad odling, så är det ganska stora kvantiteter som man har sett behövs då odlingsmässigt. Och sen är det ju det här också att produktionen kräver ju värmetillförsel då. De vill ju ha lite bättre temperatur på vattnet, de här algerna. Man måste väl kanske se på vad är liksom vinsten då av att odla en tropisk rödalg med en fossil insats, minska metanet, och ja, vad blir liksom differensen och nyttan av den differensen i det långa loppet då? Och vilken kapacitet har vi? För en ekologisk mjölkproduktion så är väl det här en absolut relevant tillsatsmedel för att minska metanemissionen.
Just att den helt enkelt skulle kunna vara godkänd då för ekologisk produktion också.
Ja.
Vad ser ni som liksom huvudpunkterna vi behöver veta mer om innan detta skulle kunna bli en omfattande eller storskalig åtgärd för att minska metanet från idisslarna?
Man skulle, ja men dels så behöver vi ju veta att det är riskfritt för djuren och djurens hälsa och det som blir i produkten, kött och mjölk. Och sen då hanteringen som vi varit inne på. Och sen är det ju hela kostnadsbiten. Vad kostar det miljömässigt, som Sofie var inne på? Och sen är det ju kostnaden för vem ska liksom betala för den här extra kostnaden av utfodring av algerna.
Det finns ju en risk att mikroberna kan bli vana vid det här tillskottet och sen då fortsätta producera metan. Är det någonting ni har hunnit utvärdera eller sett några resultat som tyder på en sån effekt?
Det är ju inte några långtidsstudier egentligen som har utförts på alger. Det försöket som jag var ansvarig för, det var 12 veckor på mjölkkor. Och det är ju fortfarande inte långt, utan man skulle behöva se över ett längre perspektiv. Det är väldigt dyra försök att köra längre perspektiv, så att vi hade ju önskat att vi hade kunnat göra det, men det är svårt att och få medel till så långa försök. Men det är ju det vi också ser krävs nu för att vi ska kunna säga någonting om effekten faktiskt.
Hur står sig den här åtgärden jämfört med andra åtgärder vi har för att minska tan från mjölk och nötkreatur?
Nej, men det andra perspektivet också som man kan tänka på kanske lite kring, jag vet inte om det var det du funderade på, kring management och så.
Mm.
Alltså hur man har sina djur med att man har friska producerande djur. Man har tidig inkallningsålder och sådana bitar och fertila djur och djur i produktion helt enkelt. Men alla de här parametrarna bidrar ju liksom till att minska utsläppen. Men det är ju ingenting som man då kan jämföra med den här jätteeffekten som Sofie pratade om kring fodertillsatser.
De här tillskotten kan ju bara utfodras när djuren går innan. Så länge ser ni att det kan bli en konflikt i att i Sverige har vi ganska långa betesperioder. Det här med att ha djuren inne och ute på bete.
Naturligtvis de djuren som går ute dygnet runt kan det bli lite svårare kanske. Där måste man väl fundera kring en produkt då, som ja, men en slicksten eller någonting som gör att de får i sig tillsatsen. Men lite svårt kanske att tänka sig, för man ska ju ha en garanti för att de får i sig en viss dos så att det ger en viss reduktion, och man vill inte ha en för stor tillsats heller på enskilda djur. Så att det är lite klurigt är det absolut.
Ja, hur man ska lösa utfodring på bete är en av frågorna som återstår att besvara. Men så länge får jag passa på att rikta ett stort tack till Sofie och Rebecca som ställde upp på den här spännande intervjun.
Hur är det att som lantbrukare arbeta med detta fodertillskott? Vi har passat på att ställa några frågor till en lantbrukare som varit med i pilotförsök och testat på att använda rödalg som fodertillskott.
Nej, men så jag heter Fredrik Lagkrans och jag och min fru driver då ett lantbruk i Sörmland sedan 2012. Företaget heter Trebönder och vi har ju då ekologisk och kravcertifierad nötköttsproduktion. Och idag har vi cirka 90 amkor, huvudsak Hereford, med lite Angus. Vi har 5 egna avelsdjurar. Och sen så säljer vi en del till slakterier, men vi försöker att så mycket som möjligt sälja eget namn. Och så levererar vi köttlådor då, med hemleveranser 4 gånger om året.
Du är med här idag för att ni har testat en ny sorts fodertillskott på er gård. Det är den här rödalgen då som har en metanreducerande effekt. Skulle du vilja berätta lite om hur det går till rent praktiskt när ni använder det här fodertillskottet?
Absolut, och det är ett jättespännande projekt. Och som sagt, vi har liksom från början haft ett intresse av att det ska vara hållbart i jordbruk. Det är därför vi har krav då. Men det är klart, om man tittar på vad som har hänt med ekologiskt och krav så har det varit mycket närmiljö från början. Men man har inte haft lika bra med svar på klimatsidan. Så när vi hörde talas om det här med Volta så sa vi att det här är vi intresserade av att vara med på. Och jag tror att vi var faktiskt första gård i Sverige som fodrade med de här röda algerna som de tar fram. Och det man gör, det är liksom, det är väldigt, man säger fodrar, men det är väldigt, väldigt små mängder. Vi pratar om ett, jag vet inte om det är, liksom, det är 10, 20, 30 gram per djur. Och rent praktiskt så har vi gjort det så att vi har blandat det med pellets på våra ungtjurar som vi ger liksom lite då kraftfoder som tillskott. Våra djur går ute till slutet av oktober, november. Och sen var det där från att de kom in. Det är då vi kan styra hur vi fodrar dem helt enkelt. Och sen, men då höll vi på fram i princip tills vi slaktade dem i maj, juni. Vi har ganska tidiga kallningar. Vi kallar mellan, i princip mellan december och februari. Så de var väl runt ett år. Och så hade vi en grupp med 20 ungtjurar vi gjorde det här på. För det var också liksom den mängden alger som fanns tillgängliga för oss. Vad ska man säga? Det som vi hade svårast med rent praktiskt på gården, det var att algerna är ju torkade. Så det gör att det blir ganska flyktigt. Det dammar liksom iväg. Så hur får man då fästa på någonting som djuren vill äta? Och det där gjorde vi olika varianter för att vi provade att fodra några gånger och då fick vi inte så stora effekter när vi provade på olika sätt. Men Sen blandade vi helt enkelt med vatten och lite melass i pellets. Då stod vi med en sån här betongblandare, man kan säga, alltså inte en stor, men som man sätter på en borrmaskin liksom, och blandade runt för att få det att fästa. Så gjorde man då för liksom en vecka sats åt gången med pellets. Och sen så fodrar man bara pellets som vanligt till djur.
Det här ämnet som gör att metanet reduceras, bromoform, kan ju vara skadligt i högre halter. Behöver ni vidta några säkerhetsåtgärder när ni arbetar med det här pulvret?
Efter att prata då med de som kom med algerna så förstod vi att koncentrationen är så pass låg. Det liksom finns ingen fara så för oss, utan det är inga särskilda åtgärder, utan det är inte tillräckligt hög koncentration och vi får inte i oss det på det sättet.
Just det här med arbetsmiljö har ju lyft fram som en sån fråga, att man behöver kolla mer på det innan det skulle kunna bli liksom storskaligt.
Det är väl helt rätt. Det är att undersöka och säkerställa att man inte tar några risker. Så, och man måste liksom fundera på, är det skillnad på om man gör det några månader som vi gjorde eller om man ska flera år? Men så att det är jätteviktigt att man tittar på det. Men det var ingenting som vi faktiskt gjorde någon särskild åtgärd kring.
Och sen det som är väldigt spännande är, har ni märkt någon skillnad på djuren? Om man tänker på tillväxt, aptit, hälsa eller något annat ni har reflekterat kring?
Alltså vi har inte märkt så jättemycket skillnad. De har varit lika glada och välmående. Vi pratade om att egentligen skulle man vilja göra som man gör i så här medicinska forskningsstudier där man har kontrollgrupper. Vi hade inte riktigt möjlighet och sådär, men liksom om vi bara tittar och hur vi upplever så tyckte vi ändå att de som fick alger växte kanske något bättre. Och liksom särskilt tyckte vi att bland de djuren som var små i gruppen och fick alger växte kapp på ett sätt. Det är vår upplevelse lite mer ovetenskapligt då. Liksom, det är inget svårt att få dem att äta eller liksom, något sånt där. Det går jättebra. Och inga andra vad det gällde beteenden eller sådär som vi upplevde.
Ja, nej, men precis. Det är ju som du säger, det är inget helt kontrollerat experiment, men det är fortfarande spännande att ta del av er praktiska erfarenhet. Vad är dina reflektioner kring att ge fodertillskott för att minska metan från djuren? Ser du på det som någonting man kan hålla på med långsiktigt?
Absolut, jag tror att det här är jätteviktigt och det var därför också vi ville vara med. Alltså när vi, som jag berättade i bakgrunden, vi drog igång 2012. Sen har ju liksom, sen dess har det hänt med ganska mycket klimatfrågan som inte kanske var lika högaktuellt 2012. Och där jag tycker att jordbruket har idag svårt att komma med riktigt bra svar för hur löser vi klimatutmaningen samtidigt som vi har liksom en livsförsörjningsutmaning. Och jag som köttbonde vill inte att svaret ska vara att vi slutar äta kött. Därför att vi vet ju också hur viktiga de är för landsbygden och att vi ska öppna landskap och biologisk mångfald. Då hoppas man att det finns lösningar som det här som kan göra att vi kan minska de negativa effekterna och ändå ha kvar de positiva effekterna.
Ja, och det svarar ju nästan på min sista fråga här om hur du ser på att fortsätta utfodra med fodertillskott. Det känns som att det är ett...
Ja, det är jätteviktigt. Sen är det så här att liksom, alla lantbrukare i Sverige har ju en tuff ekonomi. Nu var ju vi med som en pilot och vi betalade inget annat än med vår egen tid. Men det är klart, någonstans måste man fundera på vem ska betala för det. Steg ett är väl att få fram en metod som man tror fungerar och kan bevisa det vetenskapligt. Och sen så borde ju det andra kunna lösa sig också.
Hoppas att du tyckte att dagens avsnitt var lika lärorikt som vi gjorde när vi arbetade med det. Vill du fördjupa dig i dagens ämne så finns länkar till rapporter eller information för vidare fördjupning länkade till i avsnittsbeskrivningen. Tack för att du har lyssnat, så hoppas jag att vi hörs snart igen.